Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Himmelske far, undervisa oss i din heliga lag, men framförallt om vem din son Jesus är, så att vi tror på honom och blir saliga genom honom. Amen. Som predikotext har vi evangelietexten som vi redan hörde från Matteus evangeliets 22 kapitel, där Jesus får en fråga av fariseerna, en laglärd, där han ger dem svar, och när han sen ställer frågor till dem om Messias. Det finns två stycken i vår text som vi ska behandla i dagens predikan. Det första är Guds heliga lag. Det andra är, vem är Messias? Nu kommer vi inte att gå igenom en undervisning om lagen rent dogmatiskt som vi kunde göra om vi skulle följa den gamla modellen. Lagen som tygel, spegel och regel. Vi kommer kanske i synnerhet att ta fram spegeln. Men vi kommer också att jämföra det gamla förbundets bestämmelser med vad vi behöver veta om lagen idag. Jesus undervisar i templet under stilla veckan, troligen på måndagen. Hänvisningen till saddukeerna gäller en fråga om vem av 7 bröder som ska få en änka till hustru efter uppståndelsen. I våra öron låter det märkligt. Det var så att man hade en bestämmelse om så kallat leviratsäktenskap. Om en man dog så skulle hans bror ärva hustrun, kan man säga. Han skulle gifta sig med änka. Och nu var det då alltså 7 bröder som dog i tur och ordning. Och det här är ju kanske rätt så speciellt, rätt så osannolikt att det verkligen har funnits. Men Jesus avvisar dem med att säga, ni begriper inte Guds hemligheter, för i himlen efter uppståndelsen, där gifter man sig inte så som vi gör här, utan där är man som änglarna i himlen. Saddukeerna blev tillplattade. De fick inget stöd av Jesus att det inte finns någon uppståndelse, som saddukeerna lärde. Nu kom sen en laglärd av fariseerna från den andra gruppen och ställde en fråga honom. Och det är ju en lite märklig fråga. Vilket är det största budet i lagen? Det är ju egentligen märkligt att man ställer en sån fråga. För alla judar läste varje dag trosbekännelsen. Hör Israel, Herren är. Herren din Gud, Herren är. Och så läste man, du ska älska Herren din Gud överallt och så vidare. Det är ju självklart, det kommer först. Men det var väl på det sättet på den tiden att man hade en väldig massa bud. Närmare bestämt enligt Bo Gertz som skriver i sin andagsbok att judarna brukar räkna 248 bud och dessutom 365 förbud i lagen. Alla var inte lika viktiga och därför brukar de skriftlärda diskutera vad som var viktigast. Det svar Jesus gav borde var och en av dem hade kunnat ge. Han börjar med Moses sammanfattning av lagen i 5 Mosebok 6, det som är Israels trosbekännelse. I det föregående kapitlet i 5 Mosebok 5 hade Mose repeterat Guds bud. Så som Gud skrev den på stentavlorna vid Sinai berg. Israels trosbekännelsen, den skulle man repetera varje dag. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Där finns det lite olikheter med Septuagintan så att förstånd finns också med. Att älska Gud av hela sitt förstånd som citeras i Matteus. Sen utlägger Jesus eller lägger till ett utdrag ur helighetslagarna som finns i tredje Mosebok 19. Där det som han citerar är från vers 18. Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herre, understryker Gud efter det här budet. De här båda buden som Jesus citerar brukar man nu kalla det dubbla kärleksbudet. Först av allt ska du älska Herren din Gud, och för det andra ska du älska din nästa som dig själv. Om vi nu ser på de 10 budorden som Gud skrev på lagtavlorna vid Sinai, så kan man urskilja samma indelning där. Om vi tänker på den form som vi har dem i, så är det de 3 första buden som talar om kärleken till Gud. Och buden 4-10 talar om kärleken till medmänniskan. Då kanske vi tycker att det är en obalans. Att 3 bud gäller kärleken till Gud och 7 bud gäller kärleken till nästa. Men det är ett faktum att läser man hela budordens framställning, både hos Mose i andra Mosebok 20 och i femte Mosebok 5, så finns där ganska långa stycken som vi inte har i vår lilla katekes. Där finns för det första bildförbudet. För när Gud har gett budet om att inte ha avgudar, så fortsätter han och säger: du ska inte tillbe sådana, inte heller tjäna dem. Och sen fortsätter han också med att berätta om följden. Exakt lyder de här orden så här: du ska inte göra dig någon bildstod eller avbilda av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. För jag, Herren din Gud, är nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. Den andra delen av det här avsnittet känner vi igen som Luthers sammanfattning av buden i katekesen. Men varför tog han inte med bildförbudet? Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild. Det här är en för stor fråga att börja behandlas fullständigt här. Jag ska bara ta fram 2 synpunkter i korthet. Det första är att bildförbudet i första hand är ett förbud mot att dyrka bilder, som det var bland Israels grannfolk. De gjorde sig bilder av trä och sten och så dyrkade man tillbad det. Det vill inte Gud att hans folk skulle göra. Och för det andra, Jesus har uppenbarat vem Gud är. Gud blev människa i synlig gestalt. Redan i Gamla testamentet kan vi ibland möta Guds ansikte, som vi med, utan att göra våld på texten, säger att det är Jesus som man mötte. Han är Guds ansikte. Vi har fått se Gud genom Jesus. Ingen fick se honom på det sättet under Gamla testamentets tid. Eftersom nu Gud har gett oss en bild av sig själv, och inte bara en bild, utan han har kommit som verklig människa, fysisk människa, så har han tagit bort grundbetydelsen av bildförbudet. Jesus sa ju själv att han har kommit för att uppfylla lagen. Av den orsaken har de förebildande funktionerna i lagen upphört att gälla för oss. Det allra mest synliga är att vi inte är bundna till att äta viss sorts mat och iaktta offerceremonierna och skilja mellan eller iaktta högtiderna, sabbaten är en bland dem. De här har ceremoniell betydelse. Och det är sådant som Jesus har uppfyllt genom sitt liv. Det säger han också, vi var förra söndagen inne på det här med sabbatsbudet. Hur Jesus är Herre över sabbaten, hur han har gett oss en annan förståelse av sabbaten, vilan. än den som Gamla testamentets folk hade. Och det står ju uttryckligen också i Nya testamentet att vi ska inte fästa oss vid särskilda dagar. Så långt de formella budorden. Men nu ska vi fråga oss vad lagen har att göra med oss som kristna. Jo, visst finns det mycket i Nya testamentet som skärper lagen. Alltså de här båda huvudsakerna. Att älska Gud överallt och vår nästa som oss själva. Vi har ju Jesu undervisning i bergspredikan om begärelserna. Som verkligen visar oss att vi alla är skyldiga till att ha överträtt Guds lag. För vi har alla begärelser som inte är goda utan som är onda, som kommer från vårt onda kött. Vi har Jesu allvarliga ord om att vi inte kan älska både Gud och mammon. Vi har aposteln Paulus varningar för penningbegäret som har lett många vilse. Han beskriver hur vårt onda kött leds av den onde i en riktning bort från en sann gudsfruktan, också sedan vi blivit kristna. Det vill inte, vårt kött vill inte godkänna att vi älskar Gud mer än oss själva och vår nästa. Vårt kött ställer oss själva i centrum. Det vill se till att vi får uppleva största möjliga njutningar i vårt liv. Och det bryr sig inte om hur det går för våra medmänniskor, bara vi själva har det bra. Människan har likväl en naturlig humanism. Att vi behöver tänka på våra medmänniskor som är i nöd. Det här är inget specifikt kristet. Inte heller är det något som bara vi kristna känner till om vi försvarar äktenskapet och förhindrar mord på ofödda foster. Inte heller är det bara kristna som försöker hålla sitt sinne rent från pornografi och barnpornografi, spelbegärelser och så vidare, eller beroende. Den naturliga lagen finns inbyggd i vår natur. Många förnuftiga människor förstår, det här är inte bra. Problemet är att den här naturliga uppfattningen och inställningen till Guds lag som är inskriven i våra samveten, den fördärvas genom den ondes kraftfulla lobbyverksamhet. Till exempel i HBTQ-rörelsen eller genom genusrörelserna. Den har på ett par decennier lyckats förvrida synen på annars förnuftiga människor så att Guds lag blivit förhatlig. Därför behöver vi den skrivna lagen, Guds ord, så att vi ser att vi har kommit bort från Guds vilja och att våra onda begärelser drar över oss Guds vrede. Guds ord säger att vi ska leva fullkomligt. Därför får Guds lag oss att inse att vår väg till himlen är stängd om vi försöker komma dit genom våra egna gudstjänstövningar eller fromhetsövningar. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, skriver Paulus i Romarbrevet. För att inse hur allvarligt läget är för oss behöver vi Guds bud. Det bästa sättet att göra det är att ofta repetera katekesen. Då ser vi att vi måste få hjälp. Att vi inte själva kan ta oss upp ur den djupa dyn som vi befinner oss i på grund av vår onda natur som ständigt förleder oss att synda. Vi behöver vända våra blickar till vad Gud har gjort för oss. Då kommer vi till den andra delen. Vem är Messias? Sedan Jesus fastställt vad lagen kräver vänder han blicken mot Gud. Han frågar sina motståndare om de känner Messias. Jo, de vet att han är Davids son. Så kallas han i Saltaren, så benämns han av profeterna. Ibland kallas han rent av för David själv. Men nu kommer Jesus med en klurig fråga. Om han är Davids son, hur kan David kalla honom herre? Han citerar psalm 110. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Det är verkligen ett märkligt ställe. Herren sa till min herre. Herren är Guds heliga namn, det är Gud den allsmäktige själv. Han sa till min herre, det säger David, min herre. Vi förstår att det är till sonen Jesus som har riktat sig. Det är ju Jesus som har satt sig på faderns högra sida, som vi bekänner i trosbekännelsen. Och det finns flera ställen i Nya Testamentet som talar om honom just på det sättet. I psalm 110 står det att fienderna ska läggas som en pall under Messias fötter. Allt ska en dag läggas under Jesus. Ja, i själva verket har han redan den makten. Han är kung som regerar över världen, fast det verkligen inte verkar vara så idag. Jesus framträder här med anspråk på att vara världens härskare och kung. Han säger att han är Messias, fast han säger det med förtäckta ord och inte i klarspråk. Några dagar senare gör han det i klarspråk, då han står inför överste prästen och stora rådet. Det står så här i Matteus 26. Då sa överste prästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden, säg oss, om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom: du har själv sagt det. Men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens mål. Jesus går här ed på att han är Messias. Det är inte underligt att hans fiender, som vägrar smälta sanningen att de har Guds son framför sig, då anklagar honom att heda. Jesus citerar här en stark bevisning, oerhört stark, från Daniels bok, 7 kapitel, där det står så här: i min syn om natten såg jag och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Här ger Jesus en undervisning om vem han är. Han är den som av Gud har smorts till Messias, till präst, profet och kung. Alltså de ämbeten som sammanfattas med namnet Messias, den smorde, som på grekiska är Kristus. När vi uttalar namnet Jesus Kristus bekänner vi alltså att Jesus från Nazaret är denne Messias. Det var en bekännelse som på apostlatiden kunde medföra döden. När Johannes i sitt första brev skriver att vi känner igen Guds ande genom bekännelsen att Jesus är Kristus som kommit i köttet, då är det just den bekännelsen det handlar om. Att Gud sänt sin son till världen, född av kvinna, till det yttre lik en syndig människa, för att som syndoffer ta bort synden och ge oss tillträde till himlen och barnaskapet hos Gud. Det måste han göra, för att lagen inte förmådde föra oss till himlen. Eftersom den, som det står i Romarbrevet 8, är svag genom den kötsliga naturen. Så fortsätter Paulus i just det här samma kapitlet: i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss, som inte lever efter köttet, utan efter anden. Jesus undervisar alltså fariseerna om vägen till himlen och visar att den inte går genom deras laguppfyllelse, utan genom Messias, honom själv. Genom hans oskyldiga lidande och död på korset fördömdes synden och lagens rättfärdiga krav uppfylldes, vilket bekräftas i hans uppståndelse. Lägg märke till att Paulus skriver: så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss. Genom tron på Jesus räknas vi som rättfärdiga, inte bara så att Gud ser mellan fingrarna med vår synd, utan han ser oss som verkligt rättfärdiga, förklarade fria från det som lagen anklagar oss för. Jesu uppståndelse är kvittot. Vi försöker sammanfatta. Vi brukar tala om lagen som tygel, spegel och regel. Den tredje uppgiften, regeln, är att hjälpa oss som kristna att leva rätt, vilket vi inte behandlar idag. Lagens huvuduppgift är att visa oss att vi inte klarar av att uppfylla den i oss själva, vilket fariseerna trodde. Nu stod de inför den enda heliga människan som har levat, och de hade möjlighet att vinna det eviga livet som de jagade efter. De blev undervisade av Messias själv, vem han var. De fick inbjudan att tro på Jesus, men de förkastade honom. De kunde inte ta emot evangeliet att livet var i Guds son som stod framför dem, utan de framhärdade i att de själva skulle skaffa sig rätten till evigt liv. Johannes skriver så tragiska ord i det första kapitlet i evangeliet. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Där står de. Jesus står framför dem. De tar inte emot honom. Idag står Messias också här framför oss. Han visar oss sina sårmärkta händer, sin sida som den romerske soldaten stack sitt spjut i, och han säger: det här har jag gjort för dig, för att du ska vara min egen. Tjäna mig i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, liksom jag har uppstått från de döda, lever och regerar i evighet. Det här, kära vänner, är det viktigaste i livet. Och åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Ta emot honom och du är evigt salig. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.